Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej på er! Nästa vecka, den 1 maj, är det 30 år sedan han förolyckades och omkom på San Marino Grand Prix. Och därför ska vi nu ta oss tillbaka till december månad 2019 och lyssna på när motorsportgurun Janne Blomqvist kom på besök i sporthuset. Det hela är egentligen ett ämne från olyckspåsen, men här blir det kärlek. För det är inte enbart olyckan i sig som det kommer att handla om i det här avsnittet. Det här är Kärleksbombningen av Ayrton Senna.
Nu ska vi kärleksbomba.
Janne Blomqvist för andra gången i sporthuset.
Just det.
Förra gången handlade det om Michael Schumacher och du hade vägarna förbi här.
Jag har haft ett ärende i Stockholm så jag passar på att svänga förbi. Det är ju kul att se hur ni gör. Jag gör ju en egen podd och inte alls så här avancerat.
Det är otroligt vasst av dig att du väljer att stanna till vid vad som är eftermiddagstid här. För du hade haft chansen att komma förbi köerna faktiskt. Men Exakt. Nu när du ska åka sen norrut så kommer du att få...
Livet är för kort för att gå miste om såna här möjligheter att få träffa storfräsare.
För att missa att sitta i kö.
Det kommer som en bonus.
För du bor ju i...
Jag bor ju söder om Uppsala i Lagge, heter det då, närheten av Arlanda, vilket passar mitt yrke då, eftersom jag reser till i stort sett varje race då.
Och jag får säga, podden då, det är Viasats, vad heter den?
Viasat Motors Formel 1-podd har vi döpt den till, och den belyser väl Formel 1 till 90% och så 10% IndyCar eftersom vi har två svenskar där borta.
Men åker du på alla tävlingar med eller
mindre? Alla utom ett i år har det blivit, 20 race då har jag varit borta på. Japans Grand Prix gör vi hemifrån, det är dåliga sändningstider och ja, logistikstrul i största allmänhet då.
För det är ju en del av vårt yrke som referenter, kommentatorer, experter, oavsett vilka idrotter vi håller på med. Det är att sitta med en tv-bild hemifrån. Men hur är det att vara på plats? På, alltså här snackar vi ju om något av det häftigaste vi har som man kan kolla på. Hur är det att vara på plats?
Ja, men det är en fördel mellan sändningarna skulle jag säga. Inte snarare själva sändningsögonblicket, för då sitter jag nästan bättre i en studio i Stockholm. Ja. Närmare till toaletten, kaffemaskinen, datakraft. Men att vara on-site är alltid speciellt. Man insuper atmosfären på ett mycket bättre sätt. Och...
Morsar du på de här stolarna?
Ja, det är klart att man gör det. Ja. Och jag som är lång och blond, folk känner igen mig till slut.
Va? Precis. Lång, blond!
Exakt, och jag har krokiga ben och jag syns på långt håll.
Kallas det för The Viking eller sånt?
Nej, det gör vi inte. Jag vet inte om jag har några smeknamn, men det kanske jag har.
Jo, men vi kör The Viking.
Ja, The Viking är bra. Jag ska skaffa mig hatt med horn på också.
Hur lång är du?
95. 1,95.
Oh, det fattas en centimeter till Granqvist.
Ja, det kanske gör jag.
Men
jag
försmädligt. Stöter du på vår gamla kompis Fredrik och Peter? Känns han ute fortfarande på touren?
Ja. Fredrik är ute, inte på alla race numera. Va? Men han är ju såhär,
klassisk radioröst.
Ja. Och jag menar, jag växte ju upp med honom hemma i hammocken i Bärbehage i Uppsala och lyssnade på Ronny-referaten då över radion. Det var ju hur coolt som helst. Och när jag fick träffa honom så var ju det hur stort som helst också.
Röker han cigarill?
Inte nu längre.
Inte
han var
tvungen
att lägga av. Aha. Han rökte ju cigarr bland annat ihop med Michael Schumacher. Jag tror att han var lite så här hovleverantör till Schumacher ibland. För Schumacher gillade att dra gärring emellan.
Bägge två missade ju starten. Och jag tror att istället för det de två Williams-förarna, Felipe Massa och Valtteri Bottas, som tog ledningen. Men sen gjorde man ett par taktiska, riktiga inslag hos Mercedes att man kallar in Lewis och byter till däcken. Och när han kom in andra gången och bytte till intermediate, då trodde man ajaja, nu blir det en upprepning på vad som hände i Monaco där han tog fel beslut och bytte däck. Men den här gången gissade han rätt. Han sa nämligen att han tittade på himlen och tyckte det såg lite mörkt ut.
Det var första gången vi träffade när du hade en sån här samling när du var chef på radio.
Ja, jag var ju chef en höstvind.
Du var riktigt bra de där veckorna.
De där veckorna jag var bäst. Men alltså, då drog jag ju samman alla, verkligen alla fick ju, alltså, de som var ute i landet och i de olika regionala kontoren, lokalradion helt enkelt, och Riks då, som ju var ett gemensamt bolag redan då, men det var ju svårt, va? Och alla experter. Och då kom Fredrik av Petersen.
Och det var första gången någon någonsin hade sett honom.
Mer eller
ingen
mindre.
Hade någonsin sett
honom.
Och
han kom med sån här trenchcoat liknande och... Jag vill minnas att det var en cigarill. Jag vet inte om han vågade gå och röka cigarr.
Spionen som kom in från kylan.
Ja, men det var så.
Exakt
så var det. Och då kom han liksom. Han var ju festens absoluta höjdpunkt hela kväll. Alla ville snacka med Fredrik.
Den där rösten, vet du, den är så särpräglad. Och jag brukar skoja. Kom han så var det förmodligen för att det var gratis mat. Vi brukar skoja om det. Man undrar lite så här, hur klarar han sig, Fredrik? Han gör ju inte så här jättemycket numera. Va? Men jag tror att han älskar sporten så mycket så att han vill vara. Och han är så kallad honorary pass holder. Mm. Så han behöver aldrig ansöka om akkreditering. Han har varit komma. Mer än 500 Grand Prix på plats.
Så om du går där och är The Viking och så glider han upp bredvid, då är du en nobody.
Då är jag en novis av stora mått. Faktiskt.
Tänk att vara honorary pass holder.
Ja, men det är coolt. Och det är Formel 1 rätt så bra.
HPH.
De värsta gubbarna där, det är nog Roger Benoit på Blick i Schweiz. Jag tror han har gjort 780 race. Det finns en italienare som heter Giorgio Piola. Han vill också upp i 780, 760, 770. Ja, vad kan jag ha? 200 kanske.
Hur många är det på ett år om man säger det så?
Ja, från början när jag började var det väl inte mer än 16 per säsong. Nu är vi uppe i 21 i år och 22 nästa år. Så det blir lättare ju längre man håller på.
Ja, du har ju 10, vad blir det? 12 år kvar så
typ,
kan du.
Ja, typ.
Vi får av oss igen då.
Jag får bli 80 år också.
Ja, kör.
Jag vet inte, Fredrik är inte 80 men han närmar sig.
Men du, det man ska veta om dig, Jan, också, det är att du är mer än Formel 1. Du har gjort vinter på Viasat, det var ju massa olika sporter.
Ja, det var, jag fick backhoppning, det var ju spännande, för det var ju liksom inte mitt bord riktigt, men sen gjorde jag alpint och det var ju kul, det tycker jag. Det var roligt att jobba med Jens Byggmark, Anja Persson och hela det inget som vi var uppe i Krasnaja Poljana då, som lättade upp.
Ja. För att jag tänkte att du kan väl vara med och tugga med några ämnen här när vi får våra lyssnaråsikter. Men nu sticker vi in, och du sa ju det ganska träffsäkert, Lasse, att någon gång måste vi ta tag i Formel 1 när det inte handlar om ett olycksdokument. För det var faktiskt så att vi snappade upp återigen från olyckspåsen. Det var ju även Michael Schumacher, det som han har drabbats av. Och nu handlar det om nästa stora namn.
Jag är
olyckspåsen i sporthuset.
Ur olyckspåsen så drog vi alltså en utav, påstår jag, det får du rätta mig om en stund, Jan, men ändå en av racingvärldens absolut största genom tiderna, Ayrton Senna.
Success.
Ja, Ayrton Senna, ja, som gick bort då den 1 maj 1994. En väldigt, väldigt speciell helg rent generellt för Formel 1. Två stycken döda förare samma helg plus en allvarlig olycka på fredagen. Som även det innefattade en brasilianare, nämligen Rubens Barrichello, som körde ihop Michael Schumacher senare i Ferrari. Han kraschade redan på fredagsträningen. Det här var på Imola, San Marinos Grand Prix. Imola som ligger en bit utanför Bologna. Väldigt fin bana, inte med i Formel 1 längre. Och det blev som sagt en jättekonstig helg just med anledning av allt det här som inträffade. För på fredag kraschade med Barrichello. Sen på lördagen under kvalet så var det dags igen. Då var det österrikaren Roland Ratzenberger. Framvingen gick sönder i en av de snabba svängarna och bilen rände av rätt ut i betongmuren. Han slog skallen i betongen och omkom på en gång i stort sett. Jag satt och kollade. Det är som man ryser när man pratar om det. Jag satt och kollade och såg när bilen stannade och huvudet vickade fram och tillbaka. Så det var uppenbart att han hade inget liv i kroppen. Liksom. Så tillvida. Och sen fick vi då beskedet att han hade gått bort. Sen var det då dags för race på söndagen. Direkt efter start så var det en bil som inte kom av linjen ordentligt och bilen bakom körde rätt in i den. Det flög upp ett däck ifrån den här kraschen upp på läktaren. Jag minns inte nu om det var någon åskådare som omkom eller i alla fall blev allvarligt skadad. Det som hände var i alla fall att säkerhetsbilen började ut, samla ihop fältet för att ta rätt på det som hände på start och mål. I det läget så låg Ayrton Senna i ledningen. Michael Schumacher närmast bakom. Efter ett antal varv bakom säkerhetsbilen när man hade städat upp det som hade hänt i början där så släppte man fältet. Och efter start och mål så var det en väldigt, väldigt snabb vänster. Tamburello heter den. 300 km plus. Full gas på högsta växeln. Och de satte full fart naturligtvis när de får grön flagg. Det som händer när man kör långsamt bakom säkerhetsbilen är att ofta sjunker däcktrycken. Det vill säga... Ja, så däcken har ju ett visst tryck då för att arbeta optimalt. Men när man kör långsamt så sjunker det. Så det tar något varv innan det kommer upp på optimal nivå igen så att man kan liksom ladda precis som man vill. Ayrton Senna var hårt jagad av Schumacher på, jag tror det var andra varvet efter omstarten. Och det som sägs, det är inte helt klarlagt ska jag säga, vad som egentligen hände. Men det sägs att bilen bottnade ur, det vill säga bilen är ju så plan inunder och så låg. Så att när den kom till lite ojämnheter in i Tamburello-svängen så tar underredet i för mycket och bilen tappar styrförmåga. Det kan ha att göra med att däcktrycken var för låga, att bilen helt enkelt av den anledningen gick för lågt mot asfalten. Och så gick den bara rätt ut i betongbarriären utanför där. Hela högra sidan slogs ju sönder från bilen. Det olyckliga som inträffade för Senna var att en del utav bärarmarna på framhjulen trängde igenom hjälmen och mer eller mindre gjorde att han omkom omedelbart.
Well, we are right with Michael Schumacher now and Senna. My goodness, I just saw him plunge off to the right and Senna has joined Pietro Lamy and JJ Lehto in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth happened there? I don't know whether it was a sudden loss of downforce for some reason, but Senna is still in the car. It means to say, of course, that Schumacher has gone into the lead, but the important thing is now, how is Ayrton Senna with the marshals already waving the yellow flags? No passing.
Yes, this looks very severe indeed, I must say. It looks like this corner that Senna was going around is absolutely flat out. It's 185 miles an hour. We really should be seeing some medical attention coming quickly here to the Williams with Senna. His head is he's very still in that car.
Läkarna kom snabbt fram till honom. De tog honom ur bilen men de såg direkt att det fanns ingen hjärnverksamhet, tror jag, har berättats för mig. De gjorde en sån här traktomi, tror jag, när man öppnar luftstrupen och försöker få honom att andas. För han kunde inte göra det själv då. Och han flögs också till sjukhus i Bologna där man konstaterade att han hade avlidit då. Allt det här skedde alltså under de här tre dagarna på San Marinos Grand Prix. Vilket var, det var en sån chock för alla inblandade att någonting sånt här kunde inträffa så koncentrerat under en och samma helg. Och det, för jag som var ett Formel 1-fan kan man väl säga då, även om jag var journalist så jobbade jag inte med Formel 1 i det här läget, så var det nästan svårt att ta in. Man hade suttit och tittat på samtliga av de här krascherna och förstått att det var allvarligt på alla sätt och vis. Jätteglad givetvis att Barrichello klarade sig, men oerhört bedrövad över att Ratzenberger hade gått bort. Och sen då när det här hände med Senna, den största stjärnan, som du Lasse sa, han är en av de absolut största genom alla tider, även om han inte hann köra hela sin karriär färdig så att säga med det som hände då. Så att det var ju liksom hela det skeendet runt omkring den helgen när han gick bort. Men sen har vi så mycket annat om Senna som är intressant också. Hans djupa tro, han var djupt religiös, han var en ganska tänkande person tror jag. Han hade en supertalang bakom ratten, av sällan skådat slag kunde han hantera bilar som ingen annan. Han kunde vara väldigt hänsynslös mitt i alltihopa. Ett exempel tror jag var 90 eller 91 när han helt plötsligt bara kör av Alan Prost av banan för att hämnas för någonting som hade hänt tidigare. Och att göra det i nästan 300 km i timmen, det kan ju få allvarliga konsekvenser. Sånt blev han naturligtvis kritiserad för.
Kan du ge en bild av hans popularitet i hemlandet?
Han är ju så stor så vi kan inte förstå när han begravdes. Det var ju som en statsbegravning på riktigt. Det var miljoner som kantade gatorna i Sao Paulo där han kom ifrån. Och hans legacy, eller hans arv efteråt, har ju hans syster tagit över. De har en stiftelse eller organisation då som samlar ihop med jättemycket pengar då, som går tillbaka till barn och deras skolgång och sådana saker. Så han var väldigt mycket för. Han lämnade bort hur mycket pengar som helst av allt han tjänade till välgörenhet och... Han var en motsägelsefull person på det viset, att han var så from, eller vad jag ska kalla det. Samtidigt som han kunde vara så galet hänsynslös på banan. Det är svårt nästan att förstå hur två personligheter kan sammanföras på det sättet.
Jag fattade inte riktigt hans popularitet och storhet förrän vi var i Brasilien och gjorde fotbolls-VM. Mm. För jag tänkte att ingen kan ju vara större än Pelé. Fotbollens hemland på något sätt alltså, och när jag hörde det är Senna eller Pelé, att han var på den nivån överraskade mig, men då förstår man ju också vilken enorm popularitet.
Football matches across Brazil were stopped for a minute's silence yesterday as the crowds chanted Senna's name. Senna was a national hero in his home country, an idol in the eyes of a population which often turns to sporting successes to help it forget the problems of daily life. President Itamar Franco yesterday decreed 3 days of national mourning, during which flags will be flown at half-mast and all official ceremonies are to be cancelled. Franco said Brazil had lost an idol. He was suffering along with the nation from the death of a brave young man. Well, this young boy says he believed Senna was unbeatable. Senna was like a god. We loved him, not only me, but all Brazilians, said this woman. While this young man says other stars may disappear and be forgotten a little, but not Senna.
Jag läste lite om Senna här, och apropå brasilianska fotbollsspelare, de stannade ju fotbollen i Brasilien i samband med det här. De har ju kännetecknet sin teknik. Full kontroll på bollen, Pelé och hela gänget. Och att det är lite samma bild av Senna med bilen.
Mm, exakt så är det. Alltså just hans car control, eller förmåga att ha kontroll på bilen i alla lägen. Det var ju det som kännetecknade honom. Så jag kan definitivt sätta likhetstecken på en sån som Pelé. Som man minns när han var som allra bäst. Liksom kunde göra vad som helst med boll. Eller senare stjärnor också givetvis. Som har varit otroligt duktiga. Så är det är någonting i... Det är någonting i... Jag vet inte vad det är.
Är han nummer ett genom tiderna i det avseendet?
Jag tror att han var det bästa som fanns då, definitivt. Och skulle han kört idag och med motsvarande rätt ålder så att säga, så skulle han förmodligen vara en av toppförarna också. Va? Så att han är en av de tre bästa genom alla tider, det skulle jag säga.
Tack för bilden av Ayrton Senna. Och fundera till om en liten stund vad du skulle vilja lägga i kärlekspåsen i form av en post-it-lapp som vi konstruerar när det gäller Formel 1. För nu har det varit mycket olyckspåsen för Formel 1. Och det är ju, för apropå det, hur ser olycksstatistiken ut i Formel 1?
Den har ju sjunkit dramatiskt. Mm. Idag är det är ju 200 gånger säkrare att åka Formel 1 än att åka Hanenkamrännen på skidor. Du, Hanenkamrännen, att det tillåts fortsätta med tanke på riskerna som jag ser det. Mm. Och hur jag vet att snacket går om säkerheten i Formel 1, så är det ju liksom, det är två skilda världar.
Så han kan rämmen till olyckspåsen eller?
Det skulle jag säga.
Men fundera på någonting till kärlekspåsen.
Ja, jag ska göra det. Kärlekspåsen. Det känns rimligt. Men han kan den absolut.
För olyckspåsen.
Där finns det
ju, kanske ligger där redan, man vet allt.
Det kan, kanske gör jag, det vet man inte.
Ja, det var allt för denna gång om Ayrton Senna, som alltså lämnade oss 1994, blott 34 år gammal. Tack för att ni lyssnar. Och på torsdag, då är vanliga Sporthuset tillbaka igen. Och nästa måndag, ja, då är det dags för Sporthuset Spotlight igen. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.